Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Who Says Elephants Can't Dance är en memoar och en ledarskapsbok av Louis M. Gerstner Jr., mannen som blev vd för IBM 1993 när bolaget var nära sammanbrott. Boken skildrar inte bara en dramatisk företagsräddning utan också hur en mycket stor och gammal organisation kan förändras när strategi, kultur och ansvar dras åt samma håll. Den är skriven av Gerstner själv och har därför en ovanligt direkt och praktisk ton för genren. Istället för att romantisera förändring visar han hur hårda beslut, tydliga incitament och kundfokus behövde gå före intern prestige och gamla vanor. För läsare som är intresserade av ledarskap, organisationer, affärsstrategi och krishantering fungerar boken som ett konkret fall från verklighet. Där IBMs utveckling blir en studie i hur ett företag kan hitta tillbaka till relevans i en snabbt föränderlig teknikmarknad. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, IBMs kris visade att kultur var problemet, inte bara ekonomin. En av bokens viktigaste poänger är att IBMs svårigheter inte främst handlade om en enskild produkt eller tillfällig marknadsnedgång, utan om en djupt rotad företagskultur. Gerstner beskriver ett bolag präglat av silor, intern politik och ett beteende där avdelningar försvarade sina egna intressen istället för att lösa kundens problem. Det gör boken intressant eftersom den flyttar fokus från yttre symptom till det som faktiskt styr beslut i vardagen. För Gerstner var kultur inte en mjuk detalj vid sidan av affären, utan själva affären. Om människor belönas för att skydda revir istället för att samarbeta blir även en tekniskt stark organisation långsam och självreferande. Analysen är viktig eftersom den visar att stora företag ofta misslyckas när deras invanda arbetssätt blir viktigare än marknaden utanför. Boken blir därmed en studie i hur en framgångshistoria kan förvandlas till en belastning när gamla framgångsmodeller får leva kvar för länge. Strategin skiftade från hårdvara till lösningar, tjänster och e-business. Gerstner förändrade IBMs riktning genom att lämna tanken om att bolaget framförallt var ett hårdvaruföretag. Istället betonade han att IBM måste bli mer lösningsorienterat, sälja tjänster och hjälpa kunder att hantera hela sina behov. Detta var avgörande i en tid när teknikmarknaden rörde sig snabbt och när värdet i allt högre grad låg i integration, service och anpassning. Boken förklarar varför ett företag med starka traditioner inte kan förlita sig på sina gamla stjärnprodukter när omvärlden förändras. Det handlar inte bara om att byta erbjudande utan om att ändra hur bolaget förstår sin roll på marknaden. Gerstner såg också tidigt vikten av internet och det som kom att kallas e-business, vilket gav IBM en ny position i den framväxande digitala ekonomin. Denna del av boken visar tydligt hur strategiskt ledarskap kräver förmågan att se bortom det som tidigare har fungerat och att bygga en affärsmodell som passar nästa fas, inte den förra. För det tredje, incitament och ansvar användes för att bryta passivitet och revir. En central praktisk lärdom i boken är hur Gerstner kopplade ihop kulturförändring med ersättningssystem och ansvarsfördelning. Han var övertygad om att människor och chefer ofta beter sig enligt det system de belönas i, inte enligt de värdeord som står i presentationer. Därför reformerade han bonusstrukturer och krävde att ledare skulle bära ett tydligare ekonomiskt ansvar för helheten. Det viktiga här är att han inte såg incitament som en teknisk detalj utan som ett verktyg för att forma beteenden i stor skala. Om divisioner mäts var för sig uppstår lätt konkurrens mellan delar av samma företag, men om hela bolagets resultat styr belöningen ökar chansen till samarbete. Boken visar också att ansvar måste vara synligt, konkret och mätbart för att få effekt. Den här delen är särskilt värdefull för läsare som vill förstå varför många organisationsförändringar stannar vid retorik. Gerstner visar att verklig förändring kräver att man justerar de mekanismer som styr vardagliga beslut, inte bara skriver nya policydokument. För det fjärde, att behålla IBM som ett företag var ett modigt val mot snabb uppsplittring. När Gerstner tog över fanns starka röster som ville dela upp IBM i mindre delar. I boken argumenterar han för att en sådan lösning skulle ha försvagat bolagets förmåga att leverera helhetslösningar till kunderna. Hans beslut att hålla ihop IBM är därför ett av bokens mest betydelsefulla strategiska drag. Det visar att ledarskap i kris inte alltid handlar om att göra det som låter mest rationellt på ytan, utan om att förstå vad företagets verkliga styrka finns. För Gerstner låg värdet i att kombinera teknik, service och kundrelationer inom samma organisation. Det här gör boken intressant också ur ett historiskt perspektiv, eftersom IBM var en symbol för den amerikanska industrins och tekniksektorns utveckling. Han valde att sälja av vissa tillgångar och minska det som inte stödde kärnuppdraget, men utan att riva sönder själva strukturen. Lärdomen är att stora transformationer ibland kräver mindre symboliska slagord och mer disciplin i att skydda det som faktiskt skapar långsiktigt värde. Slutligen, ledarskap i boken bygger på tydlighet, närvaro och principer framför byråkrati. Gershner framställer ledarskap som något mycket jordnära. Han betonar att chefer måste förstå detaljerna, följa upp arbetet och själva visa vilket beteende som gäller. Det är en tydlig motbild till den typ av ledning som gömmer sig bakom titlar, processer och mötesstruktur. Ett återkommande budskap i boken är att principer är viktigare än stel byråkrati, eftersom stora organisationer annars blir långsamma och självupptagna. Han ville ha en ledning som tog personligt ansvar, kommunicerade tydligt och fokuserade på resultat för kunden. Det här gör boken mer än bara en IBM-historia. Den blir också en diskussion om hur moderna organisationer bör styras när miljön förändras snabbt. Gershners stil är samtidigt hård och pragmatisk, vilket passar ämnet. Han visar att ledarskap inte består i att se elegant ut på toppen av hierarkin, utan i att skapa förutsättningar för att människor ska arbeta mot samma mål. För läsaren blir det en påminnelse om att kultur, struktur och beteende i praktiken formas av vad ledningen verkligen gör, inte av vad den säger. Sammanfattningsvis, Who Says Elephants Can't Dance passar bäst för läsare som vill förstå ledarskap i en verklig krissituation, särskilt chefer, företagare, konsulter och studenter inom organisation och strategi. Den är också värdefull för den som vill se hur en gammal och tung organisation kan bli mer relevant utan att tappa sin kärna. Det som skiljer boken från många andra ledarskapsböcker är att den inte bygger på abstrakta modeller eller efterhandskloka slogans, utan på en förstahandsberättelse om hur IBM faktiskt räddades. Gershner visar hur kultur, incitament, kundfokus och strategiska prioriteringar måste samverka, annars blir förändring ytlig. Boken ger därför både ett praktiskt och ett intellektuellt värde. Praktiskt, eftersom den erbjuder konkreta insikter om hur man hanterar motstånd, struktur och ansvar. Intellektuellt, eftersom den visar att stora företag inte faller på en enda miss utan på ett mönster av föråldrade antaganden. För den som vill förstå hur ledarskap fungerar under press är det här en av de mest betydelsefulla affärsmemoarerna i sin kategori. Om du vill stödja Louise och Gershner, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!